Nazisternas kvinnor, del 3. Författare Anna-Maria Sigmund. Översättning Lena Petersson. Språklig bearbetning Olof Zachrisson. Inläst av Åsa Kjellman Erisi för Saga. Förord. Detta är tredje och sista delen av den miniserie med biografier över prominenta kvinnor i Tredje riket som inleddes 1998 med Nazisternas kvinnor och 2 år senare fortsatte med Nazisternas kvinnor del 2. Efter seriens första del följde en flod av böcker, artiklar och tv-dokumentärer i ämnet. Naziregimens kvinnliga protagonister väckte ett enormt intresse och deras livshistorier spriddes och utlöste diskussioner över hela världen. Detta var något som jag varken hade väntat mig eller vågat hoppas på. Redan från början var det min avsikt att behandla tiden från Hitler-Tysklands uppgång till dess fall genom att skildra en rad enstaka kvinnoöden. Och med denna tredje del avslutar jag nu mitt företag med 6 nya livsöden som jag tycker jag har lyckats förhållandevis väl med. Maria Mitzi-Reiter, Ilse Hess, Annelies von Ribbentrop, Thea von Harbo, Sara Leander och Eleanor Bauer. Ilse Hess var med redan vid rörelsens början i München. Hon tjänstgjorde som obetald kontorist i det obskyra lilla politiska utbrytarpartiet NSDAP. En ung studentka som hade förälskat sig i den blivande Führerns ställföreträdare. Breven som hon skrev till Heinrich Himmler 1944, där hon uppfordrade honom att hämta tillbaka hennes man ur engelsk fångenskap, bär spöklika vittnesbörd om de vanföreställningar som nationalsocialisterna tog sin tillflykt till under krigets sista år. Också Eleanor Bauer, även kallad syster Pia, var med nästan från första början efter att under en spårvagnsresa ha värvats av 2 herrar med namnen Dexler och Hitler. Hon sårades under kuppförsöket i Ölhallen och utnämndes till den första kvinnliga bäraren av Blutorden. Som enda kvinna fick hon tillgång till koncentrationslägret Dachau, där hon terroriserade fångarna. Hon drog stor nytta av sin ställning. Även långt efter kriget bodde hon kvar i det hus som koncentrationslägerfångarna i Kommando Pia hade byggt åt henne. På en helt annan nivå profiterade sångerskan och skådespelerskan Sara Leander på sin roll som nationalsocialistisk stjärna. När det började bli kritiskt strax efter Stalingrad drack hon vid en vadslagning ekonomiminister Funk under bordet och fick förloraren att tillåta utförseln av hennes förmögenhet. Sedan försvann hon i all tysthet till sitt neutrala hemland Sverige. Medan propagandaminister Goebbels med Saras sånger och filmer även i fortsättningen försökte sporra tyskarnas vilja att härda ut, gjorde fanatiska SS-män hetska utfall mot trolösheten hos Tredje rikets diva. Otroligt värdefulla är de protokoll som Annelies von Ribbentrop skrev strax före det nationalsocialistiska maktövertagandet i januari 1933. När Adolf Hitler och Franz von Papen satt i hemliga förhandlingar i hennes villa i Berlin. Redan på den tiden försökte hon få inflytande på politiken via sin man, utrikesministern. Även senare var denna järnlady den drivande kraften bakom det beslut som till syvende och sist ledde till krigsutbrottet. Och även om hennes bemödanden efter 1945 att rentvå namnet Joachim von Ribbentrop inte gav önskat resultat, tjänade det ändå till att offentliggöra viktigt material angående den nationalsocialistiska utrikespolitiken. Också Maria Mitzi-Reiter försökte efter kriget hjälpa den historiska sanningen på traven. Hon lät inför Notarius Publicus intyga att Hitler hade varit en riktig karl. Men den lite klumpiga affären som hon hade med honom säger även en hel del om Führerns privata sfär under den tid när han i slutet av 20-talet var en framåtsträvande ung.